Glad påsk alla som lyssnar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Jag och Thomas har idag fått sällskap av den bokaktuelle Andreas Alm, som vi har förstått ska vara med och gästa i princip hela Media Stockholm den här oerhört laddade tisdagen för Odense-tränaren. Välkommen till Toto Balotto.
Tack för det.
Jag fick ju faktiskt upplysa Thomas här i morse. Jo, men alltså du vet väl att Alm, han körde ju, alltså, det var match för 36 timmar sedan i den här playout-serien i Danmark som man inte riktigt har så bra koll på. Man hänger med i toppen.
Nej, men så här, jag hänger med väldigt mycket i dansk fotboll för jag förstår att dansk fotboll gör väldigt mycket rätt på ungdomssidan och det har ju börjat ge resultat också på men dels i ungdomslandslaget men för all del även på seniorsidan. Många som åkte till Ajax en gång i tiden och till Clairefontaine och så vidare åker till Nordsjälland och Mittjylland och Brönnby och sådär. Så jag intresserar mig för dansk fotboll men bara på ungdomssidan. Så därför hade jag dålig koll på det. Så
vi kan väl... Det är en klapp på axeln för att du är så insatt i det. För att det är helt riktigt. Akademierna är väl uppbyggda och de är riktigt vassa. Så att, svensk fotboll vet att de är lite efter det. Så att vi, ja, jag säger vi om svensk fotboll. Det tycker jag att jag är. Så att jag får kämpa lite med det.
Men det du ser, nu blev det bara ett samtal om akademierna korta. Men alltså det du ser, nu är du fullt fokus liksom på resultat och Odense. Men du bekräftar den bilden som jag har.
Ja, resurserna är större och det är... ja, det kommer studiebesök från Sverige som tätt för att lära sig hur danskarna gör med sina akademier.
Men låt oss bara börja där då. Hur leker livet som Odense-tränare?
Det är som du säger, det är en vecka, det var tre matcher. Så att,
då passar du på att pipa till Stockholm och
ja, det var lite privat men också detta. Så att det kan man göra på led idag. Jag har Vajle spelade igår som vi ska möta på torsdag. Så att den matchen har sett och den har analyserat och vi har nyss mött dem. Så att jag känner mig väl förberedd. Jag har dessutom ett flyg hem. Men vi är i den så kallade play down, sa du det? Eller play out.
Lite hockey.
Kvalifikationsserien som det heter. Ja, precis. Så att vi ska undvika de två sista platserna. Och kommer du då sjua, alltså överst i den playout, bäst av de lagen, så får du en playoff match mot fyran om en plats i Europa. Mm-hmm. Så när vi ser med final i kuppen och vinner, det goa i Danmark, om du vinner kuppen så har du direkt plats i gruppspel i Europa.
Men att hålla på och halvera en tabell och ha en playout halva och det blir lite slutspel och sådär, är det en frisk fläkt för dig som länge har varit i svensk fotboll eller skakar du bara på huvudet åt ett sånt här system?
Nej, men jag tycker att vi har fått en fair chans när vi mött alla två gånger även under färre lag att vara topp 6. Så att jag tycker det fair enough att vi inte är i, att vi nu får kämpa om att hänga kvar. Så har man det är nästan större chans att vara där och få en Europaplats än att vara långt efter topplagen i topp 6. Så att när man var i Europa så är man väldigt sugen på att vara där igen. Så det finns möjligheter. Samtidigt är det är alltid så här kniven mot strupen. Vajle tappade poäng i sista sparken igår. Det är klart att det är tajt och det blir en helt annan typ av mentalitet när man spelar i den serien. Vilket också är intressant. Det blir, ja, lite Championship och Premier League.
Som, nej, men precis, det blir fler matcher med finalkaraktär på.
Och, ja, alltså, det är som verkar betyda hela tiden.
Kul för supportrar och som du säger, kniv mot strupen. Det skapar känslor också.
Sista 10 minuterna i matchen är vansinniga.
Ja. För alla de som behöver en svensk parallell för att förstå Odenses plats i den danska fotbollsnäringskedjan, kan du likna er tabellposition och er hierarkiska status med ett svenskt lag och vad det i sådana fall skulle kunna innebära i en allsvensk tabell?
Ja, då får ni hjälpa mig. Ett lag som de senaste 10 åren utifrån de ekonomiska resurserna har underpresterat, som är ensam i sitt område, som inte har något derby att spela och som har en lång tradition, kända för att spela ganska så har en god supporterkultur, men det finns också slipsar och spelar en ganska så trevlig fotboll.
Jag tänker spontant Halmstad eller Helsingborg.
Inte Halmstad, det är större staden, så det är ändå tredje största i landet, så att du behöver upp i storlek lite grann. Men Helsingborg utifrån kultur och ja, men det passar. Du behöver lite större stad bara i förhållande till storleken.
Okej, okay, så att där Odense befinner sig idag, därifrån ska man upp.
Ja, det är topp 6. Det var topp 6 mål redan nu, så det har vi ju misslyckats med. Sen vet
det finns
alla
räddningsplanker, hör jag.
Jo, det också. Och sen är det också att strategier är strategier. Sen ska man också se realistiskt på det vi gör. Men vi... jag är där för att vi ska genomföra den strategin. Vi ska vara topp 6 och så ska vi sälja spelare och vi ska slå rekord i det, med den summan, och akademin ska sprudla och kasta upp spelare till
Vet du vad det låter som? Det var som när Alexander Axén, vår gode vän, fick presenterat för sig, en jättefin presentation beskrev han den som, i Örebro, om att de skulle vara topp 4 och man skulle ut i Europa fort som möjligt, och sen så en del sådana där grejer också kring akademin och så vidare. Då skakade han bara på huvudet och sa: men hur ska vi nå det?
Någon som har en plan på hur vi ska nå det.
Nu vet vi var ÖSK är någonstans.
Stort lycka till.
Lycka till mig, eller?
Ja, men jag kände att det fanns någonting.
Alla har en sån strategi. Så är det.
Exakt, sen, att det finns strategier. Och sen, så...
sen tror jag att det går att hitta spela i egna akademin och sälja ut i Europa för 100 miljoner. Det har gjorts för.
Men du, återigen då säger jag det som Thomas lät hänga lite mellan raderna. Stort lycka till då med framtiden i
Tack.
Odense.
Tack.
Har du lyssnat på något gästavsnitt av Toto Balotto tidigare i ditt liv?
Jag har lyssnat på Toto Balotto. Jag brukar göra det på 1,2. Det är lite Kalle Anka.
Men pappa gör det också.
Ja, men det säger mer om mig än om er faktiskt. Men ja, det har jag gjort.
Ja, härligt. Då vet du att det finns en faktaruta som man ska beta igenom. Men... eftersom vi har besök av en person från ditt förlag som jag känner står och andas i min nacke här, så vet jag att vi behöver städa av den här romanen.
Städa av. Jag känner
vi behöver lyfta tvärtom. Den här romanen. Därför vill jag inte gå på fakta, utan först då riskera att vi blir tjocka så att den inte då får speltid. Du är aktuell med en roman som heter En av 11. Berätta, vad är det här för bok?
Det är en roman i fotbollsmiljö. Det är en politisk thriller. Det låter, ja, faktiskt. Det är ju så att det finns en del, politik är ju lite smutsigt ord i fotbollssammanhang, det vill man inte säga, men det finns en god del intern politik och maktspel inom fotbollen. Den berör en god del laguttalning, psykisk ohälsa definitivt som aktuella ämnen, och den kommer på måndag och jag har skrivit färdigt den 2020, det året jag var i Häcken, så att den är ganska långt tillbaka i tiden för mig mentalt, men blir nu aktuell idag utifrån att jag är här då.
Och om jag också har förstått release-meddelanden om den, så tar den verkligen position att fotbollsspelare är inte alltid människor och individer, utan i mångt och mycket också handelsvaror inom fotbollsvärlden.
Ja, det framgår definitivt. Så är det. Så
att Men när man läser den här boken, jag tänker, vilka riktar den sig till? Alltså, om man bara vill ligga i solstolen, jag menar, sommaren närmar sig och sådär, och läsa en god bok, är det en sån bok också?
Du, absolut. Du kommer,
spänningsroman.
Det tråkiga är att jag är ju ruskigt dålig säljare. Så, men jag
känner mig inte helt övertygad än om att lägga mig i solstolen och bläddra i den. Men här får du plugga lite
men
mer.
Då är du ju lagom fotbollsintresserad också, om du säger så, skulle jag säga. Men,
fotbollsintresserad och vill ha lite spänning i en bok?
Ja, framförallt flytta dina positioner rent sådär, vad du tänker och känner. Jag tror det är stor igenkänning för er. Mm. Alltså, ja, men okej, det här har ju också varit med om nästan, och så kan det vara. Så att just dimensionerna på olika situationer och det som är i fotbollen, det är, när jag har möjlighet att skriva, så är det klart att det inte är jättemånga som skriver prosa som är aktiva tränare, så att det blir en annan vinkel på det.
Vad var ditt största syfte och din största drivkraft med att skriva boken? Var det att liksom leva ut din inre författare och skriva skönlitterärt, eller ville du utbilda, eller ville du lyfta frågor för diskussion, eller?
Jag hade två faktaböcker först. En om laguttagning som är ganska lite beforskat. Och sen hade jag en om psykisk ohälsa inom fotbollen. Och så satt jag med de där två. Det är ganska tungrot och det blir mycket så här att lära ut när man skriver faktaböcker. Det har jag gjort förr. Så att därför slog jag upp den till roman. Jag tror att det är ett bättre sätt att få människor att gilla och tänka själva runt det. Det är ofta när du skriver faktabok, så ska du, eller biografi för den delen också, ska du berätta om hur du är, eller du ska berätta om hur någonting förhåller sig. En roman, då hamnar det i läsarens händer, så kan den läsaren kan skapa så mycket mer utav situationerna som uppstår i boken och lägga till sina egna erfarenheter, så blir det blir 1000 olika upplevelser istället för en där jag berättar hur saker och ting är. Så att det är mer ett välkommen in till att så här kan fotboll vara. Vad kan vi snacka om där?
Tror du att det är den första av flera romaner du kommer skriva i ditt liv, eller känns det som en engångsgrej?
Alltså nu var det ju ett pandemiår som jag skrev den. Så att jag hade ju möjlighet där. Det behövde både terapeutiskt och utifrån att jag hade tiden lite mera. Så att det kommer nog inte hända på ett tag. Men det finns sidokaraktärer i boken som definitivt kan vara en uppföljare. Men vi får se.
Finns det karaktärer i boken som är väldigt mycket ett annat namn på faktiska, verkliga personer som alla vi fotbollsintresserade människor här i Sverige nog har en bild av?
Det tror jag att du kommer uppfatta. Det tror jag. Sen är det så att
vad heter Patrik Mörk i boken?
sen kommer du kunna korsa tid och rum lite. Alltså jag har ju korsat tid och rum och personer, så det blir ju en mix av saker, men du kommer definitivt utifrån de som du stöter på att hitta karaktärer och situationer också som är intressanta.
Nu känner jag mig peppad på att lägga mig i hängmattan.
Jag känner mig lite sliske som sitter och säljer in. Men det är det man ska göra. Det är en bladvändare.
Men när kommer boken ut?
Bladvändare, hör du nu? Ja, det är en riktig jävla bladvändare.
Ja, det är bra. När kommer boken ut och var köper man den?
Vad brukar det heta? Där böcker finns. Andra poddar finns. Alltså, där böcker finns överallt i stort sett. Väl, i bokhandeln och på nätet, och den kommer på måndag.
Ska vi nöja oss så och kasta oss in i faktarutan, så kanske vi kommer tillbaka till både Odens tränaruppdrag och
bokskrivande. Vi har fått en massa lyssnarfrågor också via våra sociala medier. Och normalt sett när vi får lyssnarfrågor så brukar de vara ruskigt svaga, så vi brukar inte använda dem. Men den här gången var det faktiskt många bra frågor, så det ska bli kul.
Jag tror att Alm kittlar mångas geniknölar.
Jag tror det.
Jag har inte gjort podd. Jag har ju bara gjort Radio Råsunda, så att det är utifrån att jag tycker att det är obehagligt media.
Ja, nej, men, då,
men ni är behagliga.
Ja, trevligt. Tack, det är snälla. Ju radio on demand, så att det är inte så konstigt.
Men faktarutan är ju enkel. Vi ställer frågorna och du svarar efter bästa förmåga bara. Fullständigt namn?
Gert Andreas Alm.
Ålder?
Fyller då 49 till sommaren.
Har vi en analkande 50-årskris?
Kan vara passerad.
Den kan vara passerad. Snyggt. Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Jobbig.
Jag pratade faktiskt med vår gode vän Erik Friberg inför det här avsnittet. Och kände lite honom på pulsen. Vad tycker jag ska ta upp med Alm? Och då sa han gillar när det skaver i vardagen. Och skaver inte, då ser han till att det skaver. Är det lite det du menar med att din bästa vän då skulle beskriva dig som jobbig?
Min bästa vän tycker nog att det skaver lite mycket när jag är i närheten. Ja, men lite så. Jag tycker att friktion ger ju värme på något sätt. Det är ju bevisat. Och det jag tycker att konflikter och sånt leder. Det är jobbigt i början, första sekunden och första tanken. Men över tid så kommer du närmare människor om du klarar att hantera det.
Men finns det något exempel på det här Friberg menar?
Jag vet inte vad jag menar, men vi har ju delat
fast du sitter här med ett stort leende och nickar igenkännande.
Jag har alltid leende när Friberg kommer på tal, för att det är både en fantastisk spelare men också en alldeles underbar människa.
Men okej, om jag då ska försöka dechiffrera detta, så kan det vara så att allt är på topp, ni har två raka segrar och solen skiner på GPA, då kan du liksom skapa en dispyt och en friktion för att du gillar när det skaver och att ur det så kommer det komma ännu mer värme, eller?
Jag skulle vilja säga att i AIK så har du sånt gratis. Du behöver aldrig skapa någonting, utan det uppstår. Du vet att det kommer. Du behöver bara förbereda
dig. Bara
vänta. Ja, men det så är det. I Häcken så är det lite så att du får bättre ta vara på tillfällena. Och tyvärr ibland, jag tycker att det är inte så naturligt att skapa det. Jag tycker inte det ger samma effekt i ledarskapet. Men jag ser varje konflikt och varje sak som sker ser som en möjlighet att ta gruppen framåt. För då får både gruppen, ibland så får jag fokus på mig för att gruppen förväntar sig att jag ska göra någonting eller säga någonting. Och hur agerar vi nu? Vad är vi nu? Utifrån hur jag definierar. Men det kan också vara så att gruppen behöver göra någonting. Och det blir ett skarpt läge. Det kan vara så att jag skapar ibland, men det kan också vara så att jag har highlightat det. När folk inte har sett att det här är en issue för oss. Det är någonting, det här funkar inte. Eller, eller så. Så att, ja, jag kan finna en del i det. Men jag kan också tycka ibland att när det går extremt bra att det kan vara skönt att stå i andra hörnet och när andra liksom springer iväg och tar sig tröjan och kastar sig i någon form av sälen, så kan jag i alla fall stå och titta på och tycka att ja, men vi har lite jobb att göra här.
Alltså den här typen av ledarskapstankar eller strategier sådär, är det någonting som du har kommit på själv eller någonting som du har lärt under karriären och sådär?
Jag har lärt mig att tycka om konflikter, men jag tror också att anledningen till att jag lärde mig det var att jag tyckte att jag gillade det. Många gånger så blir det säkert så att ens ledarskap går i hand i hand med vilken typ av person du vill vara också. Inte alltid, men ja. Det gjorde ont i mig också, konflikter i början tyckte jag. Jag tyckte att det var lite jobbigt, men sen så förstod att fasen, nu lyssnar folk. Nu, precis nu när det är här, folk vill veta vad jag säger, och då blir det också en möjlighet att ta oss vidare. När man får allas uppmärksamhet så har du också möjlighet att flytta människor.
Toto Blotto är sponsrade av Max, Sveriges godaste burgare. Vet ni hur jag vet det? Jo, men det är för att jag är Wilbur José, självklart. Innehavare av Europas kanske klaraste kikarsikte. Och dessutom en sanningssägare sedan 1979. Men också för att jag rör mig så oerhört mycket med olika människor. Inte minst unga tjejer som ständigt berättar detta för mig. Ja, men ni vet ju att jag är ledare i fotbollslag. Hem från träningen i bilen, under kupper, runt om i landet, på lediga helger, överallt, mest hela tiden, hör jag tjejerna i laget ropa Max! 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 Ta oss till Max, Wilbur José! Okej, tjejer, säger jag då. Okej, tjejerna kanske säger Thomas, men ta oss till Max. De har Sveriges godaste burgare. Hela tiden vill de ha Max. Det är faktiskt helt otroligt. Men det är faktiskt lite extra kul också att ta med dem till Max just nu. För det är ju så att kampanjburgaren Pepper Jack and Chili för tillfället gästspelar på menyn. En riktig kanonburgare om ni frågar mig. Med picklad sötsyrlig chili, dubbel pepper jackost och fyllig chili mayo. Man väljer själv om man vill ha svenskt nötkött, grillomi eller plantbaserade plant beef. Och precis som allt annat på Max är dessutom Pepper Jack and Chili klimatkompenserat till 110%. Den här bad boyn gästspelar som sagt bara på Max-meny, så det är hög tid att testa den innan den försvinner. Beställ Pepper Jack and Chili i Max-appen. Där kan man välja om man vill ha den för upphämtning eller om man vill ha bordservering, ta med maten eller få den levererad i bilen. Toto Balotto lyfter på smulan för Max och säger stort tack för att ni är med och möjliggör vår podd. Vi är sponsrade av Celsius och ni kanske känner våren ute. Ni kanske känner att sommaren är på väg och då får ni en tropical vibe. Jag tänker att ni får det i alla fall. Den är otroligt snygg. Det är det första man tänker på när man ser den här. Och tankarna går ju till tropiken. Smaken Starfruit Pineapple är ju också otroligt god. Den finns just nu ute i butikerna. Så passa på att drick den medan den finns. Den är härlig och somrig. Och, ja, men, man längtar bort lite grann. Tropical Vibe heter den. Alltså. Vi säger stort tack till Celsius.
Var är hemma för dig?
Så här år så är det i Tornedalen.
Okay.
Jag är född där och till våren så återvänder alltid tankarna lite oftare.
Är det så med resten av familjen också? Är det Tornedalen man återvänder till med dotter och alltihopa?
De återvänder gärna till, men de är Mälardalen. Det är den dalen som är mest hemma för dem.
Mm. Var har du trivts bäst i karriären?
I Stockholm.
Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka?
Såna ska jag säga då. Mm. För att göra det mer geografiskt.
Mm. Ja,
ja. Absolut. Ja, fortsätt.
Tyckte du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Kratz efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga ärevarv på Söderstadion 2002?
Det är alltid med faktarutan.
Ja.
Oj. Ja, så här i efterhand så jag säger rätt då. Utifrån att jag tror inte att det tog på Sören. Jag tror att snarare liksom, han hade gjort det stora. Så att det är väl utifrån att det blev historien, så känns det dumt att ändra på historien på något sätt. Den skulle kännas lite fattigare.
Två i rad, August.
Ja, Pontus Wernbloom också väldigt tydlig med. Det var rätt av Helsingborg att sparka, sa du. Vad lägger du pengar på?
Fasen lägger jag pengar på? Jag faktiskt la pengar på, verkligen, jag la pengar på lite böcker här om dagen. Det är inte supervanligt med de senaste 2 åren, så jag har köpt lite extra böcker. Jag har tidigare lagt pengar på fryst här nere, glassbaren alldeles för mycket när jag bodde här.
Oväntad vändning. Vilka språk behärskar du?
Danska.
Och alltså du pratar bra danska.
Viktor
Claesson danska.
Senast på den här värmningen inför matchen, man pratade inför sponsorer, så bad de mig att prata på engelska, så svaret är väl att jag behärskar danska så där. Jag förstår all danska. Mina barn som bodde i Danmark med mig en period, de kan danska bättre. Men jag förstår all danska, jag tycker att jag är ganska okej på att prata också. Men
kör du liksom Hasse Backe-varianten, att du pratar svenska och slänger in något danskt ord här och danskt ord där?
Uttalet är begränsat, så det blir danska på svenska. Engelska, och sen har jag läst tyska i 6 år. Men det var på skolnivå, så det har man glömt det mesta.
Vilken tv-serie ser du just nu?
Såg färdigt någon. Jag såg den här lite långsammare. Vad heter den då? Somewhere som... på HBO. Jag har glömt titeln bara för det.
Verkar bra.
Somewhere.
Jag är inte så bra. Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag har sett på HBO ganska mycket. Succession såg jag färdigt nyligen också.
Snyggt. Vilket eller vilka lag håller du på?
Jag har Häcken mötte AIK-premiär.
Mm. Hur var det?
Så att, det var så att jag höll på AIK, märkte jag. Det var ju alltid intressant sådär. Men det var så när jag bildat AIK. När sen Häcken vann, så kan jag förstå glädjen i dem som Erik Friberg eller andra. Jag pratade dessutom med Marcus Jodin efteråt och var glad för hans skull. Men som lag så var det inte den segern som jag önskade.
Den Fribben jag känner, han är inte helt nöjd när Häcken går och vinner utan honom.
Nej, det är klart han inte.
det skaver. Mm. Det
skaver. Luleå hockey.
Oj.
Luleå hockey har jag en ansträngd relation med sedan ett par månader tillbaka. Oj. Men jag gör en hockeypodd också. Och hade vissa åsikter om en spelare där, och då blev det ansträngt. Det verkar att det lever kvar fortfarande.
Ja, det är Bulan som, han var ju min idol när jag var yngre. Jag var uppe och besökte dem utifrån ledarskap och sånt vid 2 tillfällen och ägnade en hel dag där, så att jag tycker att det är ett riktigt skönt team det också.
Gillar du hockey?
Jag gillar hockey, ja. Det är mera intensitet i det än många fotbollsmatcher. Så ska jag se, inte live, men jag ser på tv är nästan hockey.
Luleå vidare till semifinalen också i SHL, slutspelet.
Jag tror du skulle säga grattis till SM-guldet.
Jaha, nej, okej, så mycket.
På damsidan, menar Andreas då?
SDHL pratar vi då.
Det är inte mycket till hockeypodden.
Nej, jag kan säga så här, när jag är bara programledare där, jag kan säga att jag pratade om och gratulerade Luleå dam till SM-guldet igår när vi gjorde hockeytutto här.
Det har så att säga lämnat radarn.
Det var snyggt av Andreas.
Alltså jag vet inte varför jag ska in här, men Bulan Berglund som spelare tillhörde väl då Ostens Luleå på 90-talet.
Riktigt liten klubba. Han är ruskigt liten klubba, men, och tekade med den på ett fantastiskt sätt.
Är inte Osten också någon sån här ledarskapsguru? Eller i alla fall var en gång i tiden? Som har spritt sig även utanför hockeyn?
Det tror jag. Jo, det skulle jag vilja påstå.
Skit i det. När du tänker på Zlatan Ibrahimovic, vad tänker du på då?
Ja, bäst. Det är det första ordet jag tänker på. Bara bäst.
Bara bäst?
Ja, alltså se bäst ut. Tycker han är bäst och är bäst.
Ja, det behöver väl inte vara konstigare än så ibland. För eller emot pyroteknik?
Ha. Ja, du.
Är det mycket pyro i Danmark?
Ja, det finns lite. Inte så. Jag är ju för. Det är jag. Men du sa ju inte om det var olaglig eller laglig pyroteknik. Så jag säger för.
Nej.
För. Absolut inte. 100% för.
Jag tänker också att du hade verkligen ytterligheterna på pyroskalan i dina 2 liksom, tunga allsvenska tränaruppdrag här. AIK på ena sidan, Häcken på andra. Det är ju verkligen skilda värden när det kommer till pyroteknik.
Ja, men jag tänker som spelare också.
Man kan inte kasta in bengaler på konstgräs, det förstör hela mattan.
Mm. Nej, men jag tänker som spelare, så hela ultraskulturen inspirerad av italiensk supporterkultur, argentinsk supporterkultur och så vidare. Den växte ju sig stark under dina fina dagar och sådär. Och på den tiden så var det ju bara positivt. Då var det ingen som såg på det negativt, i stort sett. Jag minns liksom gamla Kanal Plus-sändningar där de var så, oh, wow, alla var bara liksom positiva kring inramningen. Så det har verkligen skiftat på 10-15 år, opinionen och sådär.
Sen är det ju alltid en centimeter ifrån, eller en bengal ifrån att någons jacka tänds på, och sen är det liksom en tragedi alltså, utan like. Så det är ju alltid den där gränsen oavsett vad det är. Men vi pratade ju om laglig pyro här. Så
sen tycker jag faktiskt, jag vet inte om det på något sätt ingår i chefstränarjobbet i AIK, i den liksom utbildningen man någonstans behöver gå igenom för att landa den positionen. Och du, precis som både de du hade innan dig men också efter dig, alla AIK-tränare är så jävla bra på att aldrig liksom opponera sig mot AIK-supportrarna eller på något sätt gå i clinch med dem, även fast det har liksom då skett lagbrott eller fördröjningar av matcher eller på något sätt incidenter som ett helt fotbollsland kanske vänder sig emot. Men AIK-tränaren har alltid varit så jävla skickliga på att liksom försvara sina supportrar utan att det blir, ja, men över gränsen i det man säger.
Jag tror att du som AIK-tränare också blir utbildad av supportrarna. När du träffar grupperna så får du andra dimensioner. Du förstår att det är en större fråga än att bara svara på den där och då. Det handlar inte bara om att undvika att gå i clinch. Så att jag tycker att den frågan är mycket större, huruvida, för att om det ska förbjudas och så vidare, och hur det ska förbjudas, hur det ska göras. Det är mycket större än att bara svara på det där och då. Sen är det ju bara så att alla vet ju att när man står där, så det infernot som är ju också en upplevelse.
Kan du sakna att vara AIK-tränare?
När jag kom till Stockholm igår så saknade jag Stockholm. Jag har inte saknat det på det sättet ännu. Det har inte gjort. Men risken finns väl att man blir nostalgisk här med en till 50-årskris eller något sånt. Så att jag tror det kommer hända.
Det var ju, och det är säkert många som kommer ihåg det som lyssnar på det här, men det var ju en av de mest bizarra upplevelser jag i alla fall har liksom följt från sidan. När du då skulle lämna AIK, Rickard Norling skulle komma in, det här är maj 2016, det var bara några dagar kvar till derby, och en samstämmig mediekår hade gjort gällande att Andreas Alm är sparkad. Och han ska lämna AIK. Ändå så är det du som leder träningen på Karlberg. Och det var bara jättekonstigt allting. Och det var ett enormt pressuppbåd. Och det var såna bizarra dagar.
Expressen sände live typ från Karlberg. Så när du gick förbi och sådär.
Det enda som inte var bizarrt var träningen. Alltså spelarna var ruskigt bra. Alltså, skarpa.
Och det var en väldigt, väldigt bra genomförd träning även av dig, måste jag säga, tycker jag. Jag var på plats där på Karlberg och blev djupt imponerad av din professionalitet.
Det var ju derbyförberedelse, så det var viktig träning.
Men det var det jag skulle landa i då. Gjorde det där uppbrottet det enklare att inte sakna AIK, om du förstår vad jag menar? Alltså att det slutade på det där sättet?
Jag vet, hur tänkte du då att det skulle...
Jag tänker att det kanske är lättare i dig själv att inte sakna, för att det blev ett ganska orättvist och osnyggt och kanske...
Jag tyckte det blev ett bra uppbrott. Det är det som är... Ja. Jag tyckte det gav oss, utifrån det här med konflikt, jag tyckte det gav oss bra tillfälle där att förbereda oss och liksom... Att det här är också en del av det. Vi satt ju i samling och hade genomgång med på bilderna när det rullade in den ena tv-bussen efter den andra. Och så sa jag till spelarna att bara som ni vet att idag är det, ni får ursäkta, men idag är det inte ni, idag är det jag. Så att,
var du sparkad då?
Nej. Absolut inte. Men det är ju så alltid att när det kommer ut i tidningen, så många gånger så är det bara för att lägga tränaren i blöt. Så ska man mjukna lite grann och så ska alla liksom inse att det här är redan gjort och sen kommer beslutet efteråt. Så det var väl lite så. Men nej, absolut inte. Då hade jag inte gått ut. Jag hade aldrig lett laget om jag inte hade haft ansvar för det. Nej, men så länge jag har ansvar för det, så då är jag där. Det är viktigt.
Nu säger du att det var ett bra uppbrott. Jag kommer dock ihåg när vi satt här ett knappt år senare med Björn Westerström. då sportchef i AIK. Det här var Alla hjärtans dag 2017.
Så att, ja,
ett knappt år senare. Och då pratade vi om den här tiden också med honom. Och då sa han, jag tror inte att jag och Andreas kommer fira midsommar på ett par år. Som att men vi kanske hade det lite kämpigt där och då. Men nu är ni återförenade i Odense, så att det verkar ha runnit en del.
Det är midsommar.
Utan att fira midsommar de två åren.
Så det fick han väl rätt i, Björn. Nej, men där har, alltså, allt var bra och allt har varit bra.
Han är ju stort sett förföljt mig. Jag visste inte att han skulle komma till Danmark, utan det är ju någon annan som gjort rekrytering. Men där, jag tycker ju att han gjorde ju rätt när han sparkade mig. För att hans jobb är att sparka tränaren om man tycker att det är det bästa för klubben. Och jag har alltid hyllat det som är, om man gör sitt jobb 100%, och sen spelar det ingen roll hur tajt du var innan, vad du lyckas göra tillsammans innan och så vidare, då ska du göra det. Så att det är väl där vi är någonstans idag också, tycker jag. Att kunna jobba armkrok, men samtidigt kunna göra det med att använda armbågen ibland mot varandra också. Det, jag tror att det är det bästa. Och det går väl lite grann på den här med friktionen också.
Finns den här scenen på något sätt?
Lite, ja.
Återgiven i boken?
Det är en stor del av, en av karaktärerna är ju en tränare och den andra är en spelare i samma lag. Och just det här maktspelet som är runt en tränare som inte har de resultaten som...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Som klubben önskar eller supporten önskar, det finns med.
För jag tänker att det där måste vara en del av elitfotbollen som är jävligt knepig ändå, i synnerhet när det kommer till ett fotbollsland som Sverige, där man alltid har haft en betydligt mer personlig kultur än vad det är utomlands. Där får man ju alltid höra om att nej, men man har inga vänner, det är inte så att vi umgås i laget, utan man kommer till träningsanläggningen, man gör sitt jobb, sen åker man hem och tränaren har knappt någon relation till sina spelare, utan det är inte alls som hemma i Sverige och så vidare. Hur är det där att som tränare, dels gentemot spelare men också gentemot sportchefer och övrig sportslig ledning som kanske sitter på beslutet om din framtid, att också ha en relation? Det måste ha varit väldigt speciellt där mellan dig och Björn, eftersom ni var så jävla tajta, upplevde ju alla utifrån. Ja, men det är Andreas och Björn, de kör Gnaget, men det är hela tiden någon som också i den relationen äger din framtid.
Jens T var ju med där också i starten, han var ju sportchef från början. Så att det var vi tre där till stora delar. Jag tror att det som är enklast är att du arbetar tillsammans med dem, men du har ju fortfarande en uppgift, och det är ju att arbeta för klubben. Det är ju det som är det absolut viktigaste. Så att det tycker att man får vara så pass stor och säga att klubben är bara viktigare. Det är allting som sker på vägen, det är personer, men vi kommer också att gå. Så att där ska du bara följa det som... Så att jag har inte svårt att vara... ha en vänskap eller en arbetsrelation med människorna väldigt tajt. Men om jag har ett beslut, det är samma. Jag vill ju gärna vara tajt med mina spelare, men mitt beslut är också att nu har jag 29 spelare och det är 11 som kommer starta på torsdag, så 18 kommer inte starta. Det är mitt uppdrag att välja bort dem, men också att välja de 11. Allt det där är arbetsuppgifter, och det är klubben som har utsett dig till att du äger de arbetsuppgifterna, och då ska du genomföra dem. Det är viktigare än vänskapen. Sen kan du få både, du kan få det framförallt genom goda resultat, kan du få både och. Men om inte resultaten blir där, så ska inte det hindra dig från att driva klubben framåt.
Vem, vilka...
Är du på faktorutan fortfarande?
Ja, visst. Visst. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet?
Jag var sån där ambivalent. Jag tror jag hade Howard Jones en vecka och sen var det Kiss den andra veckan. Så att det var inga fotbollsspelare, men tyvärr var det så. Jag skäms lite över det, att jag inte visste bättre vad jag hade, vem jag var.
Det är väl inte att skämmas över?
Nej, kanske inte.
Vilken är din absolut fetaste fotbollsupplevelse?
Det finns ju många, men ja, jag tycker det var häftigt när vi var i Moskva och vann den playoffen.
Bragdens mamma känns som i AIK-kretsar när ni slog ut CSKA Moskva i Europa League-kvalet.
Ja, också när alltså, så många, det var en journalist som hade rest med som inte heller trodde på oss och sådär. Och sen också hela arenan där som då våra medresta sjunger Black Army och de sjunger White Power, vilket också ger en extra sån dimension till det hela utifrån. Ja, nej, det var så jävla skönt att vinna.
Det förstår jag. Om du sluter dina ögon och tänker på din karriär, var befinner du dig då?
Jag är nog fotbollsspelare. Jag tror att jag är fotbollsspelare i Eskilstuna City faktiskt.
Oj.
Ja, det är kanske en åldersgrej att man bara blir så då och ser tillbaka på. Men fasen vad kul man hade när man spelade ungdomsfotboll med sina barndomskamrater i många, många år. Vi var också ganska bra. Mötte AIK och liknande i juniora svenska. Så att, jag hade många, många, många bra minnen där som spelare. Men det är som spelare, varje cell får vara med. När man inte bara står på sidan in i tekniska området och tänker, utan man också löper och man får ont. Spelar bättre än att vara tränare.
Är du för eller emot VAR?
Jag är emot VAR i Sverige och för VAR utomlands.
I Danmark?
Ja. Okay. Ja, men det är lite så här, bevara.
Upplever du att det finns någon...
Att det finns en liten så här, gammal del av fotbollen hemma i Sverige.
Jag också precis svår, så.
Jag har också svårt att se...
Nu har lyxen att säga så, men ja.
Ja, man har det, men jag tror att Sverige kommer ha väldigt svårt att ta till sig VAR. Det kommer, alltså, nu har det någonstans satt sig ut i Europa. Man diskuterar inte för eller emot, man diskuterar snarare hur och hur man kan förändra och sådär. Men i Sverige tror jag man aldrig skulle komma bort från för eller emot, utan det skulle liksom bestå om 40 år också.
Men upplever du att man är mer provar i Danmark?
Det är ju VAR.
Det är VAR.
Ja.
Helt missat.
Ja, nej.
Sen när
det kan jag inte. Men
det har varit det sen du kom dit.
Ja,
jag tror att tidigare.
Även, nej, inte med Vejle.
Nej, inte nej. Då. Så att det är senaste 2-3 åren då, gissar jag. Ja. Så att, men det är fullt ut VAR. Så
att det, och hur tycker du att det funkar?
Det funkar ju. Det tar ju bort ganska många beslut. Vi har också haft alltså, misstag som är. Det är inte straff eller det är straff. Vi hade ett måls ganska nyligen på hemmaplan där en spelare står framför mål och då man blir utkallad till skärmen och han ser att han står framför oss. Och så ändå så efteråt så konstaterar de att det skulle inte varit mål. Så det går fortfarande att göra misstag, men det är kortare tid på besluten och allting. Så att det funkar okej, men det är ju en annan fotboll också.
Men då kan ju du också svara på frågan om det är mer frustrerande när det blir fel trots VAR än att man som hemma i Sverige gör fel för att, hej, det finns en mänsklig faktor även hos domare. Det blir fel ibland.
Det här är lite som Bengalen. Jag tycker att det är en jättestor fråga när man ska prata om alla dimensioner av det. Det är också liksom hur mycket man vill att domaren ska få vara människa.
Precis.
Det är också det. Och har vi kommit så långt att det är helt omöjligt att domarna ska få vara människor, för annars så blir det hot och hat till den mängden att vi inte har några domare till slut.
Det är lite där vi är på väg om man pratar med Johannesson och gänget som styr domarna i Sverige, att det finns väldigt dålig återväxt på domare och det är svårt att locka folk till att gå den vägen, karriärsvägen lite grann som det är också.
Kanske.
Jag vet inte om det har med hot och hat att göra, men det är ingen superåterväxt bland domarna i Sverige.
Från början så tycker jag att domarna hade ett argument, så det ändras genom åren. Det är ju fullt tillåtet. Men det är också så här gränspuck när det är. Jag tycker att domarna som organisation ska uttala sig, men enskilda domare gör det, så tycker jag att man är ändå tjänstemän på förbundet. Sen är det också en sån här känsla som man säger att man ska ut i Europa och sen kommer det... när man väl är ute i Europa så kommer de här skattegrejerna och så vidare. Så blir det så att de har legat lite lågt. Men jag tänker inte så mycket på domar. Jag tänker mer på fotbollen i sig. Jag kanske har lyxen att säga det här, men att det får vara som förr här.
Underbart.
Våren känns av, fotbollens hetaste period är ju här, och med den såklart också våra vänner som inte bara stolt sponsrar Toto men också världsklass fotboll. Jag pratar om Heineken 00 alkoholfri. En riktig våröl om ni frågar mig. God i munnen, svalkande och en perfekt vän att hålla i handen när man till exempel kikar Champions League, eller varför inte Europa League, Women Champions League och Dam-EM som de är huvudsponsor till. Cheers to all fans!
Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat ta en Virgin-drink med? För att du är väl fortfarande nykterist, antar jag.
Ja, precis. Jag är inte absolutist. Jag har väl tänkt dricka någon gång. Jag har bara inte kommit på om man ska ta den där första fyllan. Det är så dålig timing hela tiden.
Det går suger på den.
Ja, det är alltid dålig timing tycker jag.
Men hur är det i Danmark? Har inte de en liksom, alkoholkultur som är mer internationell, om du förstår vad jag menar, än den svenska?
Man får,
när
man dricka öl på fredagar. Jo, man får dricka öl på offentlig plats på ett annat sätt. Så är det ju. Vem är fotbollsvärlden? Det skulle ju vara någon.
Det känns som att du har en shortlist på personer från fotbollsvärlden du ändå är nyfiken på.
Jag hade nog det lite mer tidigare. Jag tycker att den här pandemin, alltså att vi inte får resa under 2 år, har dödat den listan lite grann. Ja, men så har det varit. Man hade dit vill. Men
Var har du själv varit? Vi pratade om akademierna tidigare och svenska tränare som åker till Danmark och sådär. Har du själv rest och tagit inspiration?
Ja, absolut. Thomas Nordahl och ett gäng AIK åkte ner till Italien. Jag har varit på akademier i norra Italien. Jag har varit på akademier i Brasilien, i Los Angeles, i Portland,
över, alltså, där du har liksom hämtat mycket, där du har blivit slagen av ja, någonting som har påverkat dig mycket så där, i ditt tränarskap.
Jag tycker att det är, ja faktiskt, när jag var i Tottenham så fick jag möjligheten att vara i Premier League-laget, men jag valde att vara hos akademin istället. Det är många gånger i akademin där, om du är Ajax så är en tränare som har 7-åringar, han har alltid 7-åringar, han går inte vidare med åldersgruppen, och då är det klart att han har en ett otroligt hantverk med dem man arbetar. Så att jag tycker att du får bekräftelse på att det du gör är inte så jäkla dåligt. Men du får också bekräftelse på att det finns andra saker att göra. Och det, jag kan inte säga att jag reser någonstans och du inte får med dig någonting utav det. Sen finns det säkert plats, jag kan inte komma ihåg vilka som varit bättre och sämre.
Men så, du är inte sugen på att träffa någon då? Delen Virgin?
Jag hade för ett tag sedan, hade jag sagt Nils-Arne Eggen igen, nu gick han bort här nyligen då. Men han, de gånger jag träffar honom så tycker jag alltid att det varit ett fantastiskt samtal, så att det hade jag sagt, men det är inte möjligt längre.
Vi får ses på andra sidan.
Som man brukar säga.
Favoritarena?
Ja.
Blir en död arena då, Råsen?
Ja, är det en parkeringsplats där nu eller vad?
Får man säga.
Eller bostadsområde.
Men man får ju också svara att Råsunda var ens favoritarena. Ja. Eller fortfarande är.
Ja, precis. Det är det enkla svaret.
Då tar vi det.
Yes.
Mäktigaste numret du har i din telefonbok?
Jag tänkte faktiskt skicka ut några böcker till folk. Då tittade jag telefonboken häromdagen från A till Ö.
Kul!
Ja, lite sådär. Och jag drog iväg ett mejl till Daniel Ek, men jag vet inte om han har samma adress och samma telefon. Jag har inte smsat honom.
Daniel.ek@spotify.com.
Jag kan inte säga vad den adressen är, men vi får se vad som sker med det. Men han var ju runt, när Micke tränade AIK så var ju han runt AIK där en del. Och har en gång när jag och Jens T stod utanför en arena i Los Angeles och Jay-Z skulle spela, så fick vi hjälp av Daniel plötsligt. Vi fick bara ett infall och så fixade han det på 5 minuter typ. Så att, ja, det är väl den ja,
bra svar. Mycket bra svar. Bästa spelare som du har tränat?
Det är sån här som man ska kunna som tränare. Jag tänker aldrig på sådana här frågor. Bästa spelare som man har tränat?
Det finns väl ett enkelt svar där, det är Erik Friberg.
Ja, utifrån mittfälts, ja. Jag har saknat väldigt många gånger Nils-Erik Johansson när jag har tränat, han har inte varit i laget. Otroligt, otroligt bra vänsterback. Så. Sen är det ju klart att när man tänker på alltså, vad man gör i träning, det är inte så att han gjorde så här, han truskade igenom träningarna.
Alltså Nisses YouTube-compilation är ju inte jättebra.
Nej, och kanske inte du ser så tränat också. Men det ingår ju i matchen. Men som spelare så har han ja, förstås varit. Men jag har ju varit otroligt, otroligt svag. Och skulle jag, ja, hade haft Robin Quaison i mitt lag idag, så tror jag att det hade favoriserat honom. Och det vill man inte göra med spelet. Men han har varit otroligt svag, för jag tycker att han har en elegans som passade den klubben som han var i när jag var i den också. Den är otrolig.
Vilken är den bästa spelare som du har ställts mot? Och då kan du väl tänka både som spelare och tränare. Du får välja från båda hållen.
Henrik Larsson spelade mot i Kongsvinge. Då märkte jag att det var en helt annan nivå. Men ser man just här hemma, så också utifrån att jag har arbetat med honom sen, så Neboschas kvalitet de åren som... Ja, det var också en helt annan nivå än det som fanns i Sverige. Så att han hade... Jag tycker han hade allt. Jag också lärde mig en massa om spelförståelse genom honom, både på planen men sen också senare.
Vilket är det bästa lag som ditt lag har stött på?
CSKA och Moskva.
Som ni slog?
Ja, de var fasen högt rankade. Mm. Jag vet inte om de var topp 15-20 eller något sånt. De var ju Champions League.
Ja, det var ett ruskigt jävla lag med både Wernblom och Elm och Tossic och... Han hade dem på topp. De hade väl Wagner i Love.
Jag tänkte säga det. Var det Wagner i Love som spelade?
Nej, han var inte i den. Jo. Nej.
Och så var det väl Akinfejev i mål och Dzagoje var där.
Ja, precis.
Otroligt lag.
Ja, de har en backline som var med i landslaget också. Men jag tror de hade en omsättning sportsligt sett på 1,5 miljarder när vi mötte dem.
Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämer dig över?
Det är klart, jag har sagt och gjort dumma saker på vägen, men det är ju ganska lindrigt inom den här fotbollsvärlden, tycker jag. Så det är väldigt få saker som jag ångrar. Däremot kanske man hade sagt någonting annat om man fått chansen igen. Är det att ångra sig?
Ja, men det är det väl. Jag undrar då om du tänker på din efter matchen intervju efter Djurgården borta med Häcken. När Jonas Olsson har tagit tag i Alexander Jeremejeffs hals. Och du slår fast att...
Han vill döda honom i stort sett. Så att det är det som är. Han tar det, markerar att du, jag skulle vilja strypa dig så du inte lever mera. Jag tycker det är bedrövligt.
Samma som Mourinhos assisterande gjorde på Bodø Glimts tränare nyligen.
Just det.
Och där Bodø Glimts tränare nu funderar på att lägga av att vara tränare. Samma övergrepp tänker du på.
Mm. Ja, ett likadant i alla fall.
Okay. Nej, jag ångrar verkligen inte. För att jag har nästan... Jag tycker det var otroligt fascinerande att se och höra vad folk tycker om det efteråt. Också, och tycker om mig efteråt. Det har gett mig mycket.
Ja, för när vi skickade ut då i morse att idag gästar Andreas Alm-podden, har ni några frågor att ställa honom? Så var det väldigt många som just drog upp den incidenten och frågade om den och hur du ser på den idag och så vidare. Så att, den berörde ju onekligen.
Ja. Nej, det som man kan ju se det på många sätt, om vi inte ska dissekera den för länge, så det är ju som, jag blir glad, alltså, någon borde väl i alla fall vara glad att jag tog fokus ifrån övergreppet. Då blir inte det så mycket fokus, utan det blir mer fokus på att folk tyckte att jag överdrev. Men jag är ju, i sådana fall så kan jag vara väldigt bokstavlig, där jag tycker att det finns alltid en hundradel sekund av ett övergrepp där det finns någonting, en tillstymmelse till någonting som man vill. Men jag kan aldrig bevisa att det var så, utan det kan ju ingen göra.
Nej. Det är väl Jonas Olsson då kanske?
Ja, möjligtvis.
Som skulle kunna gå ut och ge dig rätt.
Men det är ju många gånger är det så också det funkar, att det blir oftast, om du tar ifrån tårna när du säger någonting, så oftast där, det är mer intressant att debatten hamnar där på huruvida jag hade rätt eller inte, snarare än på det som skedde. Och det tycker jag faktiskt är, det var bra med det jag sa, för att det är någonting som jag tycker, när folk i grupp, jag har ju inte sociala medier, men jag gissar att det var där det skedde saker.
Ja. Men viralt blev det.
Mina barn har visat mig några gånger, det kan jag säga.
Men har du pratat med Jonas efter?
Nej, det har jag inte gjort. Nej.
På tal bara om Jeremejeff, så var det också många som ställde frågan hur du tänkte och kände när ni skulle Europakvala med Häcken och man hade glömt att registrera sin där och då kanske bästa och viktigaste spelare.
Det var en väldigt overklig känsla. Jag hade precis dragit startelvan för laget. Där jag fick en sån här... har du tid en minut? Det är en sak som...
Var det Sonny som kom in och...
Vi var flera där som...
Andreas, en grej bara.
Vi... Vi fick, det var Hollands varmaste dag någonsin och vi fick faktiskt 0-0 där borta, så vi fick chansen igen. Däremot så tog det nästan hårdare på att han inte kunde vara med i den matchen heller. Mm. Det var surt, för att jag tror att hemma hade vi kunnat, jag kan ha gjort någonting mer med AZ i alla fall. Mm.
Numera får man svara Messi eller Ronaldo om man känner för det. Så frågan är enkel. Vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare?
Ja, då skulle det vara nästan genom tiden eller just nu. Eller jag följer, jag följer för dåligt. Jag, om vi stannar på mellan de två då, så får jag säga...
Nej, men du behöver inte välja mellan de två. Du får säga precis vem du vill.
Ja, men då går det ju på någon som inte är bättre än dem, men som man tycker är en bra spelare. Jag tycker alla bara alltid har varit bra.
Pikt svar. Mm. Pikt svar.
Men vad han har gjort med Real Madrid också. Så också sett lite till förväntningarna, skulle jag vilja säga också. För det var, om man kollar på hur världen reagerade lite på Alaba, eller övergången av Alaba, så var det inte att wow, nu blir Real Madrid
det där är
superbra
väl också...
här bara för att de värvar honom. Men det blev ju en stabilitet i Real Madrid som
där, jag tycker jag han kan allt, tycker jag. Mm.
Och det är väl en jävla underskattad
offensiv
egenskap.
Offensiv mittfältare i Österrike. Mittback.
En underskattad egenskap hos spelare är ju att kunna liksom byta land och klubb och miljö och bara gå rätt in och prestera ganska nära sitt max direkt.
Finns där, det är en Massarini-pausen som frågar här, finns där en önskan att ta över landslaget efter Janne? Eller någon gång, lägger jag till då. Alternativt, vilket lag i Europa har varit mest intressant att coacha om man får välja fritt?
Ja, jag är ju så tråkig att jag tror att det vore dumt att ha något lag där du inte kan språket, så du får ju bli ett engelskt lag då någonstans.
Det är Ten Hag svar.
Ja, det är ju nu du står inför.
Men det är viktigt,
det är inte så många svenska tränare i utlandet. Det är jag, Billborn, och sen är det heter han Tegström i Sandefjord där. Så att det är, språket är en issue.
Arsenal tränare också.
Ja, precis. Han är assisterande, va, eller?
Jag tror han är huvudtränare, va. Damlaget.
Ja, ah, okej.
Okay. Ah, du går tillbaka lite.
Hey, du får en stark. Vi har dessutom gått samma utbildning.
Nu behöver dock någon säga vad han heter.
Kom då. Ja.
Eidfors. Va?
Säkert.
Eidvall.
Eidvall, ja. Det var nära. Ja. Satte första halvan.
Vad var frågan jag inte svara på?
Landslaget.
Jag tycker inte att jag har någon blågul aura om mig riktigt. Så att det är väl svar på det. Och sen den andra svarar på.
Man har ju gillat att det skaver om landslaget, om inte annat. Det är så jävla mycket korv med bröd och gulligull.
Ja, men
gulligull.
Ja, men just att stå där ansvarig för det. Det är väldigt svårt att se sig själv i sånt överhuvudtaget. Däremot så tror jag att just att som att det är utvecklande som tränare att vara. När jag ser på vad de får göra och uppleva, så det verkar häftigt. Mm. Stor utbildning och stor utveckling där som tränare.
Två frågor till får det bli. Det är många som undrar skillnaderna mellan Danmark och Sverige. Hur skulle du vilja liksom pinpointa skillnaderna rent sportsligt, dansk fotboll och svensk fotboll emellan?
Du... Vinner du kuppen som en direkt plats ute i Europa, det säger ganska mycket om statusen på ligan. Det är, de är tätare på kontinenten i och med det, men också rent geografiskt. Jag tycker att det upplevs som att ligan är tätare på internationella fotbollen i Tyskland. Det är ett högre tempo, det är en bättre fotboll, men det är inte bättre passningsspel. Om man nu kan säga det. Och då menar jag, alltså, possession-fotbollen är helt annorlunda än bara den här. Det är Silkeborg sticker ut verkligen med antalet passningar. De spelar på konstgräs, ett av två lag. Sticker ut väldigt mycket, men jag skulle säga att det finns 6-7 lag som är som Silkeborg i Sverige.
Men tror du att det går att härleda väldigt mycket till att vi har en procentuell otrolig skillnad uppåt vad gäller konstgräslag i vår högsta liga kontra
till
högsta ligan?
Det blir mer till stor del, men jag tror inte att det är allt. Jag tror också att det är en kanske om det också har skapat typen av tränare och möjligheterna till att träna på det sättet. Ja, jag är nog lite för dålig för att ge ett bra svar på det, men det bidrar i alla fall.
Sista frågan då. Du var ju den tränare som var med och lyfte upp Alexander Isak i AIKs A-lag. Hur såg er relation ut då och hur ser den ut idag? Hur följer du vår kanske redan största spelare för dagen? I alla fall vad många tror kommer bli vår största spelare.
Vi hade ju en ganska kort förlöp. Jag fick ju sparken när han var inne och ja, efter han hade debuterat och var inne och började göra sina mål och utvecklas.
Idag... Men såg du direkt att wow, okej, okay, här är något
han
annat?
Han var 16 då.
Jag och Nebosha såg en reservlagsmatch på Stockholms stadion mot Djurgården. Djurgården hade ett riktigt bra lag, hade bland annat en bra backlinje. Alexander spelade från start. Han orkade 25 minuter tror jag, eller något sånt. Men jag och Nebosha, båda när vi gick hem, sa bara, helvete vilken spelare. Och vi var bara så här, han behöver orka mera, men jävla vilken spelare. Och sen är det ju sånt, sen vet du aldrig mer än så där, men sen när han har ju bara visat att i oavsett nivå han hamnar i så gör han sin, om man ska säga så, sin grej. Alltså han klarar av tempot och han klarar att göra det i hög fart oavsett nivå han hamnar på. Jag tror att han varit bättre i landslaget mycket tidigare.
Har ni kontakt och relation idag?
Nej, det har vi inte. Vi har ingen kontakt. Jag har väldigt lite kontakt med de som har flugit ut i Europa bland spelare.
Ja. Men du följer honom i alla fall lite, antar jag?
Ja, alltså jag ser inte spansk fotboll och så, men jag ser lite mål ibland och när han gör något fantastiskt. Sen såg jag,
men du vet att du ser all fotboll från La Liga på C-more? Och ser jag.
Just det. Och jag såg landskampen här också, så att jag följer det. Jag gläds väldigt, det är klart att man gläds åt det. Det är också intressant när man haft en spelare att också du kan aldrig gissa den fulla vidden vart det tar vägen. Det tror jag också är ett så här, du är alltid ödmjuk som tränare, för att du tror att du kan säga hur bra en spelare kan bli, men det kan du inte göra nästan någon gång.
Men som du backar bandet från var Alexander Isak är idag till den där reservlagsmatchen mot Djurgården då du och Nebo hajade till efter 25 minuter och sa att det här är något annat, så är du inte jätteförvånad ändå att Alexander Isak är där han är?
Men det är ju som att säga att jag sitter på stadion och ser en reservlagsmatch och vet att han ska bli en världsstjärna. Jag har aldrig haft ett behov av att säga att jag har så skicklig blick för det. Jag tänker på Robin Karlsson. Jag kan se när spelare i U19 och U17 kan bidra någonting till A-laget. Mm. Det är mitt jobb på något sätt. Men det som sker längre fram, det är mera, jag ska säga, agenter, scouter, det är deras ögon. De har en bättre blick. Och de bästa som jag jobbar med, om vi talar med de sportchefer som jag har haft, Björn och Jens, de har verkligen den blicken. De klarar att se det på ett annat sätt än vad jag gör. Men det jag såg på stadion och jag när Borsa såg, det var att det här kan vi ju använda för att AIK ska vinna topppoäng i Allsvenskan.
Och då undrar jag bara som en slutkläm för att knyta ihop säcken med din närvaro i Danmark för dagen. Hur mycket ser man i Rooney Bargi?
Jag tror att det är bättre att man ser honom i träning och hela. Ja, han är ju, vi mötte dem då var med, men det är för långt ifrån för att se som motstånd. Du kan haja till och tycka, men du måste se dem dagligdags, tror jag, för att det jag tyckte många gånger på Alexander att det var i träning som du såg att han kan göra det där också. Och sen bara kunna få det som en transfer in i matchen. Så det blir det var ingen rolig slutkläpp.
Nej.
Nej, men det jag tror att FCKs tränare han skulle kunna svara väldigt, väldigt tydligt på det där. Att han gör det här och det här också. För många gånger är det saker i träning som du får inte lika många tillfällen i match att göra det. Men när de väl kommer komma de tillfällena, då gör han det, och då gör han det direkt på den nivån. Det är en spännande spelare, och du ser inte att någonting med åldern han är ute och spelar där, utan det är helt klart en bra spelare.
Underbart. På tal om slutkläm, du ska få fundera ut vilken låt du vill avsluta din episod med. Så ska jag bara fråga Thomas om du känner dig nöjd och klar och glad.
Eller ja, men, är det jag känner att jag hade Andreas? Kunnat sitta en timme till, men jag tycker att det blev en bra rapp timme. Så jag är sugen på att höra vilken låt vi ska gå ut på här nu.
Okej, så ni har fri tillgång, ni pröjsar typ
Stim.
Alla, ni pröjsar Stim. Okej, då tar vi
alldeles för mycket pengar för det minsta paketet. Det är liksom jättestort. Men för att kunna spela hela låten, vilket är helt onödigt, vi hade kunnat spela 20 sekunder också. Jag tänker jag tänker väl inte att musik kanske säger någonting jättemycket om en person, men Erik Niva är här, så är det alltid något suspekt punkband från Malmberget som spelar.
Då ska inte jag vara lika, jag ska inte vara lika svår. Jag tar något som jag lyssnar på på sistone i bilen. Jag tar King of Sweden med Future Islands.
Snyggt.
Snyggt!
Då säger vi återigen att Andreas debutroman En av elva nu är ute i butik och på nätet.
Igenkänning.
Köp den, läs den, lär er någonting. Och sen så säger vi återigen stort lycka till med resten av säsongen med Odense.
Tack för det, och lyssna på det här i 1,2 då.
Ja, just exakt. Just det. Stort tack!
Stort tack! Ciao Tutti!
Ciao.
Vi hörs snart igen. Glad påsk! Hej! Headset.